Idag kan man läsa över kyrkoåret om den kämpande tron. Egentligen så skulle jag inte ha predikat på samma sätt som jag känner att jag behöver göra idag. För vår värld förändras, och när man tänker sig ett tema, då tänker man ju så här utifrån det är lugnt och stilla. Men vår värld befinner sig i en sorts kaos, kan man säga. Och det som jag tror är en stor utmaning för dig och mig överhuvudtaget, det är att inte ge upp tanken på att det finns en god Gud som griper in. Det som kommer att frågasättas, tror jag, i vår tid, det har det gjort i alla tider när det har varit krigstider som den här och Europa är hotat. Det är det här, hur kan man tro på en god Gud mitt i allt sammans? Det tror jag är en av de utmaningar och frestelser vi kommer att ställas inför. Alltså att hålla fast och att hålla kvar tanken på Guds godhet. Att inte släppa den tanken. Vi ska möta ett antal människor i den här bibeltexten som har haft det ganska kämpigt, som har haft det ganska jobbigt. En del har strulat till det för sig själva. Andra är på något sätt ett offer för det onda. Men det är människor som mötte Jesus och som mötte den här kontrasten mellan kärlek, hopplöshet, hat, ljus och mörker. Och blev så otroligt tacksamma mot Jesus. För att de förstod att om inte jag hade det Jesus, så skulle mitt liv få bo i tystnaden. Mitt liv skulle vara totalt hopplöst. Och ur den här kontrasten mellan förr och nu så växte en otrolig kärlek till Jesus fram. Och Gud tycks fungera så att han tar våra fel och brister. Inte för att knäcka oss. Inte för att döma oss. Utan för att se, här är ditt liv. Du är också en människa med fel och brister. Men jag älskar dig så ofantligt. Och jag gör någonting av det material som är våra korta tillkortakommanden. Vi ska läsa ifrån Lukas evangelium. Lukas evangelium, det sjunde kapitlet, verserna 36 och kapitel 8 och 3. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Och när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus, och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Och därför säger jag dig, Hon har fått förlåtelse för sina många synder. För hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa det till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte till dem med sina tillgångar. Amen. Herre, vi ber om ditt levande ord. Öppna vårt hjärta och tala in i vår tid. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Jag brukade följa en tv-serie, det var ju fristående avsnitt. Och det var en man som ledde ett program som heter Dr. Phil. Har du sett den? Dr. Phil, låter ett välbekant namn. Han brukade bjuda in lite olika gäster, dels en publik som ungefär satt som här. Och sen var det olika typer av människoöden som var representerade. Det fanns människor som levde i missbruk. Det fanns människor som på olika sätt hade förstört sitt liv. Det var andra människor som på något sätt hade blivit offer för andra människors synd. Det fanns hela spektrumet. Och man kan tycka vad man vill om det här programmet, men det som var intressant, det är att man fick följa olika typer av människoöden och se att livet som sådant är väldigt sårbart. Och vem som helst av oss kan hamna i en situation som vi aldrig någonsin skulle kunna tänkt oss att vi skulle hamna i. Vi tänkte ju inte så en vacker sommardag att på något sätt så skulle någonting kunna invadera mig. Det är så man tänker om livet ibland när det bara flyter på. Ingenting kan hända mig. Men så enkelt är ju inte livet. Utan livet är fullt av människor som är stukade och sårade. Och Dr. Phil, han samlade den här typen av människor och så fick man följa deras berättelse. Och till sist så har han alltid en slutpoäng. Och det innebär att han säger inte, nu kan du gå hem från studion och så tar du lite pengar för att du har medverkat här. Utan han erbjuder hjälp. Ofta var det antingen han själv, eller så hade han kontakter via psykologer, läkare, behandlingsteam. Olika typer av möjligheter. Och han sa ofta så här, nu har jag ett paket som jag vill erbjuda dig här. Du kan få komma till de här experterna. Han hade en policy att även om det var tuffa saker som behövde konfronteras, så skulle du alltid sluta med någon typ av hjälp. Det slutade inte med domen, utan det slutade med hjälpen. Att på något sätt så fanns det alltid där en nåd på slutet som gjorde att man klarade av att se det här programmet. Skulle det här programmet ha slutat med en känsla av att de människor som satt här av någon anledning klarade av att berätta om sitt liv, allt det svåra och jobbiga de hade varit med om, då skulle inte jag stått ut och se på det här programmet. För då skulle jag kalla det förnedrings-tv. I alla fall, jag minns speciellt ett program. Det var en kvinna som hade ljugit väldigt mycket i sitt liv. Hon hade raserat sitt liv på grund av att ha ljugit på sitt jobb. Hon hade fått sparken, hon var sjuksköterska och var nu arbetslös. Hon hade ljugit för vänner, bekanta. Hon hade hittat på de mest hårresande historier, bland annat att hon hade cancer. Och ni vet, hela hennes liv hade liksom spolierats på grund av en lång radda av lögner. Ni vet, det finns olika typer av missbruk idag. Vi har ju i frikyrkan haft en förkärlek för alkoholen, eller hur? Och ibland så tycker jag, det blir lite platt om man säger så. Tror du att det enda missbruk som finns här i världen är alkohol? Eller möjligtvis narkotika? Utan det finns en räcka av, så att säga, mörka krafter som kan förstöra vårt liv. Och den här kvinnan hade, skulle jag väl säga, vilket inte tar ifrån henne någon typ av ansvar. Inte det jag säger. Men hon hade den här typen av missbruk som kallas för mytomani. Och det innebär att en människa aldrig kan sluta ljuga. Utan på något sätt så finns det ett behov av att toucha till sanningen. Så att det sätter mig i någon slags fördel. Och så bara fortsätter jag bara farten. Och jag ljuger och jag ljuger och jag ljuger. Och den här kvinnan, hon hade dragits in i de här mörka krafterna som mytomanin erbjuder. Och där sitter också hennes kompisar. Där sitter hennes vänner. Där sitter bekanta, anhöriga och allt vad nu som sitter från jobbet och allt. Och de bara öser sitt hat över henne. De säger så här: vi har förlorat allt förtroende för dig. Egentligen borde du åka i fängelse. Och så bara visar de och så bara spyr de ut sina känslor. Och där sitter Dr. Phil. Och efter när det på något sätt går mot sitt avslut av programmet och man har fått prata igenom allting det här, vad det här beror på, hon får ge sin version. Och alla tittar på Dr. Phil och så tänker hon så här: vad ska Dr. Phil säga nu? Ska han vara den som liksom håller i yxan nu och säger det här sista dräpande kommentaren? Han gör inte det. Utan han säger så här: du ska få inte vad du förtjänar utan vad du behöver. Vet ni? Det var en fantastisk kommentar. Därför att så tänker Gud. Så tänker Jesus. Så tänker Jesus om oss. Och så tänker han om den här världen. Han tänker inte i termer av rättvisa. Vad en människa borde förtjäna. Utan han tänker så här: du får det du behöver. Alltså Guds nåd är större än hans dom. Och när vi lever i en trasig värld, vi ser ju hur situationen ser ut i världen idag. Med trasighet. Alltså, jag tycker så här vansinnigt, så säger en del människor så här: finns det någon ondska? Alltså, titta ut i vår värld. Vi har ju inte lärt oss någonting överhuvudtaget. Det som kommer ifrågasättas idag väldigt mycket, som jag var inne på först, det är frågan om Guds godhet. Hur kan du tro på en god Gud när kriget i Ukraina rasar? Det sa man när kriget i Bosnien pågick också. Det var en ung flicka som intervjuades av en reporter. Hon var kristen, hon var troende. Och så får hon frågan så här rätt upp i ansikte av reporter. Jag kommer ihåg den berättelsen. Hur kan du tro på en Gud när du tittar över allt? Hur kan du tro på en god Gud? Och så säger hon bara: är det Gud som krigade i Bosnien? Vem bär ansvaret? förvaltarskapet. Och jag tänker så här. Vad är alternativet? Om du och jag tappar Guds kärlek, eller så att säga tron på Guds kärlek, så kanske fienden har vunnit den största av seger. Därför att då har han uppnått någonting som tar ifrån oss kampglädjen, kampandan, styrkan, kraften att handla i den här världen och krymper oss som människor. Jag tror att det kommer vara en stor utmaning, inte bara det att människor säger kommentarer, hur kan du tro på en Gud, utan också den här lilla rösten som ibland viskar inom oss. Är det någon idé? Tror att det kommer vara en stor utmaning bland oss som kallar oss kristna. Att tro på en god Gud. Den här berättelsen utspelar sig i Simons hus. Simon är ju väldigt religiös. Simon kan alla lagar och han kan alla regler. Han är så här nästan som den människa som är perfekt. Som den som gör allt rätt och som gör allt riktigt. Men det fattas någonting inom honom. Det är det här som tar tag i kärleken. Det är det här som greppar Guds godhet. Nämligen hans totala oförmåga att se sina egna fel och brister någonstans. Utan han är perfekt. Men det skapar också problem i hans liv, därför att Gud har ingenting att haka fast vid. Gud har i det här läget genom Jesus ingenstans och liksom, vad ska kärleken greppa tag i? Därför att kärleken till Jesus greppar ofta tag i kontraster i livet. När jag ser mina egna fel och brister, och när jag ser att faktiskt jag är inte så bättre än alla andra. Jag har också mina dolda motiv, de här sakerna som ibland drar oss in. Och när jag får syn på det, då kan jag välja att fly ifrån Gud. Och jag kan välja att skylla på alla andra. Tänk vad den är så dålig. Eller hur? Det är ju det är ofta det som på något sätt blir den här lilla känslan av att jag är minsann bättre än den där personen. Men när Gud ställer oss och visar oss, ja men så här har livet blivit. Då säger han så här, nu ska jag göra det här material. Det här som du kallar mörker i ditt liv. Jag ska göra det till någonting som får dig att älska mig. Gud liksom modellerar det här mörka, det här svåra, det jobbiga. Och så gör han det till en förmåga att älska Jesus. Det kommer in en synderska och Simon han reagerar ju direkt. Tänk om du visste vilken kvinna det här var. Och jag tänker på Dr. Phil. Alltså, alla andra spydde ut citat. Hur mycket skäll och hat hade den här kvinnan inte fått utstå? Många gånger hade inte hon blivit utkastad från olika hus och ställen och aldrig fått hjälp med sitt liv överhuvudtaget. Och Jesus, han ställer kvinnan i kontrast mot Simon. Hör du Simon, vad har du visat mig för kärlek? Du tvättade inte mina fötter, du gjorde ingenting som visade att du älskar mig. Vet du, det första steget att bli kristen, det är inte det jag gör. Det är inte vad jag lyckas med eller misslyckas med. Det handlar om att Jesus vill ha ditt och mitt hjärta. Vad ska han med alla allting det här perfekta livet? Vad ska han med alla goda gärningar till om vårt hjärta är långt borta ifrån honom? Han söker vårt hjärta. Det är framförallt du ska bevara är ditt hjärta, står i Bibeln. För där utgår livet. Han vill ha din kärlek. Och Simon liksom bara, jag vet inte, förstår han eller begriper han? Eller är han så inbitet religiös han liksom stänger av? Frank Mangs var en sån här person som redan tidigt pratade om faran med en religion. Också med en kristendom som blir allt för religiös. Men inte begriper sig på vem Gud är. Som inte begriper sig på hur Gud tänker. Utan bara tänker i rättvisetermer, lag, gärning. Men inte tänker på att Gud först och främst vill ha ditt och mitt hjärta. Och då gör han det ibland genom att ställa oss inför det faktum. Hör du? Du är inte dugg bättre än den här kvinnan. Du är inte dugg bättre än alla andra. Titta på ditt liv. Titta hur det har blivit. Och så säger han så här. Så mycket jag förlåter dig. Så mycket jag ger dig av min kärlek. Kan du älska mig? Jag kommer att ge allt. Därför att det är inte lagen som förändrar oss. Det är mötet med Guds godhet som förändrar våra liv. Ibland så har människor svårt att släppa in kärleken. Därför att det är så mycket skam som står i vägen. Vi hade konfirmandundervisning här förut. Då pratade vi om skam och skuld och vad som är skillnaden. Att skuld, det är någonting konkret. Men skam, det inbegriper hela vår människa. Jag är dålig. Jag duger inte. Tänk så mycket skam ibland Jesus behöver lyfta av. Och säga, jag kom inte till den här världen för att döma världen. Utan att världen skulle räddas genom mig. Det berättas om en press som följde arbetare i fabrikerna kring Detroit. Och de här fabrikerna, de flyttade på sig, eller de här arbetarna, de fick flytta på sig väldigt mycket, byta bostäder. Och därför så såg han att det började hända någonting i de här arbetarna. De började, istället för att satsa på relationer, så började de satsa på pengar. Och de satsade på prylar. Och det hände någonting med deras hjärta. När de valde bort kärleken, när de valde bort de här nära mötena med människor, så såg han det här. Att livet på något sätt krymper när vi väljer bort kärleken. Du och jag, vi kan välja bort kärleken därför att någon människa som stod i vår närhet svek oss. Du kanske sitter här idag och du brottas med ett hemligt missbruk. Det är inte alkohol. Det är inte nödvändigtvis narkotika. Även om det här är väldigt lätt att få ta på. Utan du kanske har den här brottningskampen att du jobbar för mycket. Därför att du dövar ångest. Du vill bara bort ifrån alltsammans. Någon hade en liten skämt när jag gick på skolan en gång på TS. Liksom. Och då var det här förr i tiden när man stod i en sån här annons. Ni vet, omvända alkoholister medverkar. Och då var det någon som sa på skoj så här. Ja, men det finns ju andra typer. Tänk om vi skulle skriva så här, omvända sexmissbrukare medverkar. Jag säger det på lite skämt och alltså. Förstår ni vänner, det finns olika typer av saker och ting vi kan sitta fast i. Olika typer av smärta. Vi ser det inte alltid. Men det finns under ytan. En sån person var Maria från Magdala. Hon hade ett spännande liv tycker jag. Därför att hon kom från ett ställe som inte så olikt, om ni ska översätta det, Habo. Hon var dessutom rik. Det står att hon sponsrade Jesus med olika typer av saker. Hon sponsrade med sina tillgångar. Det fanns kvinnor som fanns i Jesu närhet. Hon hade haft ett svårt liv. Det står att hon hade haft 7 demoner. Vad det nu är för någonting. Bibeln säger inte det och vi behöver inte rota i det. Men jag tänker att ibland säger människor så här när de brottas med olika saker. Mina demoner. Mina demoner. Alltså det är någonting som har makt över mig. Det är inte helt ovanligt när man möter människor som har det svårt och jobbigt på olika sätt. Det är någonting som jag har inte makt och kontroll över. Hon hade inte makt och kontroll över sitt liv. Hon var rik, men brottades med livet bakom ytan. Och så tror jag det är i Habo också. Att tro inte att bara för att en människa är rik, har pengar, status, yta, allt, så är det bra inuti. Utan ofta klappar det här hjärtat, det här. Vem lyssnar på mig? Vem kan be för mig? Finns det någon större kraft som kan dra mig ur det här? Sån är Jesus. Han säger inte till människor, du får vad du förtjänar. Han säger, du får det du behöver. Amen. Herre, så tackar vi dig för din enorma kärlek. Och vi tackar dig, Herre, för att du säger att du erbjuder oss livet, inte döden, inte domen, utan kärleken. Och att vi, Herre, kan tänka om andra människor, inklusive oss själva, att det inte är de friska som behöver vård, det är de sjuka, Herre. Tack, Herre, att du är med trots allt i en trasig värld där vi möter trasighet, där vi ser trasighet. Så, Herre, fyller du oss just nu med din kärlek. Och kanske du just nu möter någon människa som sitter fast i ett bekymmer, en brottningskamp, ett problem, någonting man känner. Ja, det här har jag inte makt över, men kom du heliga ande och låt oss som kyrka vara en kyrka som förmedlar nåden, inte domen över människor. Om det ber vi i Jesu namn. Amen.